Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Välkomna till Mord mot mord, er true crime podcast in the podcast eter.
Grattis på treårsdagen!
Just det, grattis på treårsdagen!
Och grattis på 150 jävla avsnitt.
150 avsnitt?
Nej, men det är så många avsnitt.
Alltså, det är otroligt.
Om du, när vi satte igång det här, hade vetat att det var här vi skulle vara, hade du då liksom varit på från början?
Ja. Alltså, jag har en 10-års bild framför mig.
Ja, vi är typ så som Kina.
Men jag tycker det inte känns så bra att första året vi fyllde år, då fick vi en tårta.
Ja, det fick vi verkligen.
Kommer du ihåg det? Det
vi fick verkligen en tårta första gången.
Mm.
Och det har vi inte fått nu.
Nej.
Nej, vi fick ett grattis från Podplay.
Det fick vi.
Det fick vi faktiskt. Ett från Fina kort. Lovisa på Podplay. Men det är ju det, hittills kan man säga.
Ja, inga blommor.
Inga blommor.
Inga presenter.
Inte
ingen
en enda
tårta. Stort,
inte ett tack.
Vad fan?
Nej.
Ja, vi får väl,
men Anna, ja. Jag vill rikta ett stort tack till dig.
Tack själv.
Det jag tycker, jag är tacksam för dig som god vän samt god kollega.
Ja, vilken period vi har haft.
Vilket liv. Och vilket liv vi ska ha.
Ja, underbart.
Om man hör någonting här i bakgrunden så är det ju att Marcus nya tradition är att han, medan vi poddar, sitter vid sitt skrivbord. Också enda gången någonsin som han sitter vid sitt skrivbord. Nu sitter han här och målar då.
Så mysigt.
Och nu är han ju, han har blivit som en sån, liksom som en sån stage mom på något sätt, som vill att man ska pusha för hans projekt, som är att han säljer sin konst.
Men det gör vi gärna.
Det gör vi gärna.
Pusha för det.
Ja. Man ska gå in på berggrenskonst.se.
Så kul ju. Han gör ju så tokiga prints.
Han gör faktiskt toppen grejer. Nu är jag väldigt partisk, men han gör faktiskt det.
Ja, men jag håller med.
Och han har precis köpt din endorsement med hjälp av en tavla.
Exakt. Men vet du vad jag kom på att jag skulle vilja ha?
Nej.
Ett familjeporträtt på mig, Oscar och Sigrid.
Åh jävlar. Japp, vänta, vi frågar honom direkt. Marcus? Mm. Kan du göra ett familjeporträtt på Anna, Oskar och Sigrid? Hur många reklampauser
det blir då? Det tar vi off podden.
Det kommer vi hooka upp dig med vår avtalsjurist Oskar för diskussioner om. Jag ser fram emot hans tolkning av Sigrid framförallt.
Alltså det ska bli så roligt.
Det blir toppen.
Super. Ja, nej, men precis. Berggrenskont.se. In och täck era väggar med Marcus.
Gör som jag.
Med Marcus Berggren.
Verkligen. Bra Anna, det där lät så bra.
Mm, det lät. Har man en dirty mind så kan det vara dirty. Men det har varken du eller jag. Så att vi
nej, det har vi verkligen inte. Vi har two of the cleanest minds.
Ja, det är otroligt.
Apropå Marcus så har han gett sig in i ett bråk i den lokala Facebookgruppen här idag.
Mm, underbart.
Det är en kille här i vår lokala Facebookgrupp som gillar att klaga på det lokala restaurangutbudet väldigt mycket. Och okay. Poängterar alltid att han själv har ätit på olika stjärnkrogar.
Och att det skryt, finns liksom, skryt,
det är
skryt.
Så speciellt. Men bara, det är ändå liksom en... Alltså, det är inte så konstigt att det inte ligger en stjärnkrog här. Men så nu skrev han då och liksom uppmuntrade alla att inte äta på de här restaurangerna här. För han tycker att de är så dåliga.
Men gud.
Och då blir Marcus irriterad.
Jag förstår det.
Så att han startade en omröstning i gruppen. Mm-hmm. Där det var så här, tycker du att bla 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 ska flytta från Årsta? Och så var de enda alternativen man kunde välja var typ så, ja och absolut. Så nu, men det han inte tänkte på var ju de här tanterna som älskar gå ut och säga att så olika saker är mobbning. Mm-hmm. Så nu blev han att, alltså han fick liksom pendeln vände och han fick backlashen. Så han såg ju framför sig att han skulle, du vet, så här, få high fives på ICA. Men istället så har det varit som ett sånt gatlopp här idag. Spott och spe. Mm.
Det är ändå modigt. Jag håller mig borta från alla Facebookgrupper.
Inklusive
vår egen. Jag blir så stressad av människor i grupper på det där sättet.
Men jag vet. Men du och jag är ju inte så... jag kan ju också vara till och med... Det är inte som att Marcus är så Facebookgruppig annars heller. Men just här känner han, nu har jag fått nog.
Mm. Nej, men jag köper känslan. Jag gör det.
Ja. Hur får du ut dina känslor på när du känner att nu är det nog?
Fråga Oskar.
Nej.
Vänta, hjälp.
Vad gör du?
Hörde du det där?
Nej.
Det dök upp en pop-up reklam på min dator.
Hjälp. Det var det äldsta du någonsin låtit.
Ja, tyvärr alltså. nej men alltså, sen förra veckan vi pratades vid så har jag börjat lyssna på Apology Line.
Oh, alltså, den är så obehaglig.
Det är så obehagligt.
Det är så jävla läskigt.
Det är så läskigt.
Jag har lyssnat på de tre avsnitten som är ute. Har du det?
Ja, jag med.
Men alltså jag får, för det blir ju också, det känns som att det bara blir mörkare och mörkare. Och ganska långa perioder så är det ju bara typ uppspelade meddelanden från folk som påstår sig vara seriemördare typ.
Ja, och det är så sjukt läskigt.
Alltså, man fattar ju typ vissa av de här, det är ju ganska uppenbart att en del kommer ju vara... Alltså snacka skit såklart och tror att de ballar
sig. Såklart.
Han som bara, I am the Zodiac.
Ja, alltså.
Men det är ju en person som känns fruktansvärt obehaglig. Och det ska bli väldigt intressant att se. Alltså ganska ofta när man typ lyssnar på en podd eller ser en film eller ser en serie så vet man ju så här, okej, alltså den här historien kommer nog hamna ungefär här.
Man har ju ingen aning.
Jag har ingen aning om vad som kommer hända och jag är så spänd.
Ja, och det är också så läskigt.
Ja. Den kan man verkligen lyssna på.
Men det är verkligen ett hett tips.
The Apology Line, en podd.
Mm. Ja.
Har du några andra heta tips?
Förutom Bergenskonst.se. Nej, det har jag inte faktiskt. Har du det?
Vi började kolla på Night Stalker. Jag ska vara helt ärlig. Marcus såg Night Stalker. Jag somnade.
Ni har inte sett den. Mm.
Jag är så sömnig. Det är svårt. Men Marcus tyckte den var väldigt bra i alla fall. Men sa ju också då så här... jag såg ju då inte liksom avsnittet när han fångas.
Nej.
Men det kändes som att det var lite grann behållningen. Och det är ju typ behållningen i hela den historien. Så det är ju inte så förvånande.
Nej.
Men jag håller helt med dig i att båda de här poliserna som jobbar med det här fallet.
Känns man gillar dem.
Ja, man gillar dem jättemycket. Mm. Och jag typ vet. Att de är ett roligt, de är ett härligt par med.
Så att och så gillar man att han som är mer erfaren har liksom valt ut den yngre.
Alltså man gillar det så mycket för att man också känner hans, alltså typ även fortfarande nu när han pratar om det så blir han liksom
glad.
Ja, han blir glad igen på ett så mysigt
sätt. Det är väldigt mysigt. Och så förstår man ju, alltså är det någonsin spoilers när det har hänt saker på riktigt?
Jag tycker ju inte det, men om man nu inte vill, om man nu är en sån person som tycker det.
Då kan man ta fram 15 sekunder nu. Okay, och det här är egentligen inget viktigt heller, så att nu 15 sekunder nu. att hans fru drar med familjen förstår man ju 1000% också.
Alltså 100%. Nej, alltså det där, eftersom det alltid är män som typ gestaltar sådana historier, så målas ju alltid typ det upp som något, som ett sånt svek. Det är det som i det kanske inte riktigt så, men i True Detective första säsongen.
Jag har inte sett det sedan den kom,
du har gjort. Men då drar ju hans fru också, Woody Harrelsons fru. Och det är typ förlösande, tycker jag. När man bara, ja, vad fan trodde du skulle hända? Mm. Men ganska ofta så målas ju de här kvinnorna som tröttnar på de här männen som går helt upp i sina jobb upp som väldigt, alltså, som svikare typ. Men jävla vad man förstår typ att ganska ofta så lämnar ju folk för att de typ måste överleva själva och typ se till att deras barn får rimliga liv också.
Ja, men eller hur?
Och samtidigt som att så här, man kan inte ens föreställa sig hur det är att jobba med ett sånt fall. Alltså det är kanske som fan man försvinner in i.
Det kan man nog tänka sig att man gör, ja.
Gud, jag har sån förståelse för mänskligheten idag.
Det har du verkligen. Väldigt bra.
Ny grej att testa. Ska vi dra igång avsnitt 150 på riktigt?
Det gör vi.
Hejdå!
Hej!
Anna.
Karin Londré.
Hur går det för dig med din internetshopping?
Du, det går så bra. För nu har jag ytterligare en person att handla åt. Lilla Sigrid.
Då kanske det är extra viktigt för dig att använda dig av Refunder. Eftersom Refunder ger dig pengar tillbaka när du köper saker på nätet.
Jag vet, det är så otroligt att det funkar så. Och du som mord mot mord-lyssnare, om du signar upp dig på refunder.se /mord mot mord och blir medlem där och gör ett köp inom 2 veckor, så får du inte bara den återbäringen som du skulle få, utan du får dubbel återbäring.
Så dubbla pengar tillbaka.
Ja.
Och så glöm inte att ladda ner refunder-knappen, så hjälper den dig att se var du kan få pengar tillbaka på dina internetköp.
Exakt.
Och så ses vi sen.
Det gör vi.
Okej, mitt fall den här veckan är en väldigt sorglig och hemsk historia om några ungdomar och deras relation. Och det kommer att sluta i så kallad tragedi, tyvärr.
Okej.
Så för dagens fall så befinner vi oss i Kanada på Vancouver Island. Och Kimberly Proctor, Cruz Wellwood och Cameron Moffat har alla växt upp och varit i den här stan. Och de har alla haft typ svårt i skolan. De har alla varit utanför i skolan. Och Kimberly, jag kommer kalla henne Kim, för det kallas hon för typ överallt. Hon kallas för Kimmy av sin familj. Hon föddes den 1 januari 1992 i ett så här helt vanligt medelklasshem. Hennes mamma jobbar på Walmart och hennes pappa är någon slags mekaniker. Hon älskar djur, alla sorters djur, och har flera olika sorter hemma. Jag vet inte exakt vad hon har, men hennes favoritdjur är katter. Mm. Och hon brukade typ ha på sig såna här kattöron i skolan. Och hennes klasskompisar tycker att hon inte bara på grund av öronen är märklig. Mm. Och de retar henne jättemycket. Och de typ så här miauar efter henne och du vet, gör såna taskiga saker som folk kan göra. Och utöver det så verkar det som att hon har, jag förstår inte riktigt vad den svenska översättningen är, men jag tolkar det typ som att det är alltså koncentrationssvårigheter av något slag.
Just det.
Så hon har också typ lite svårt att hänga med i skolan. Och när hon är i tidiga tonåren så byter hon skola till en skola som heter Pacific Secondary. Och den här nya skolan ska då kunna bidra till att hon får lite mer anpassad undervisning. Och en del av skolan verkar just vara liksom för den typen av elever som behöver lite mer uppmärksamhet eller anpassad undervisning. Och som en del kallar det för mer troubled ungdomar.
Ja.
I den här skolan går då också Cruz Wellwood. Han har haft en ganska tuff uppväxt. När han var typ 7-8 år så dömdes hans pappa till fängelse för våldtäkt och mord på en 16-årig flicka.
Oj.
Och han har efter det haft det ganska stökigt, som man typ kan förstå. Han är väldigt så här utåtagerande hemma och typ bråkar jättemycket med sin mamma. Du vet, det är liksom aggressivt.
Fan,
typ.
Vad hemskt.
Mm. Och han började tidigt liksom röka gräs och göra olika sorters så här små brott, du vet. Han typ stjäl saker från folks brevlådor och typ ja, liksom inga big deals, mm. men ändå inte lagligt. En annan kille då, eller den tredje killen då, han heter Cameron Moffat som sagt, och han har som liksom ADHD som han vägrar medicinera för, och han liksom av den anledningen har ju jättesvårt att hanteras liksom på sig själv, antar jag. Så han är ganska stökig, han så att, du vet, sticker hemifrån utan att han får det genom så här, han hoppar ut, du vet, från övervåningen på deras hus genom fönstret. Oj. För att han bara vill komma hemifrån och sådär. Och istället för att medicinera så börjar han med självskadebeteende för att typ hantera den stressen han känner av ADHD.
Mm.
Så att Cameron och Cruz, de blir kompisar typ i femte klass, alltså de är ganska små. Och Kim börjar ju inte förrän typ, alltså hon är så 13-14 eller någonting sånt. Men innan de blir kompisar med Kim så är då de jättetajta, och de klickar typ direkt när de hittar varandra, för att det är som att så här, ja men de är egentligen ganska olika, men de hittar någonting i varandra som gör att de liksom kommer bra överens. Så typ Cameron och Cruz, de så här skolkar tillsammans, spelar dataspel, röker gräs, du vet, mm. hänger hela tiden typ. Så när Kim byter till Pacific Secondary så blir hon då en del av den här lilla gruppen. Och en fjärde person som är med i den här gruppen är en kille som heter Zach, och Kim och Zach blir ihop. Och som det ju kan vara ibland så är det typ inte så jättelånglivat, utan han dumpar henne efter ett tag och hon blir typ jätteledsen och ja, sårad av det såklart. Hon både liksom söker och fick tröst av sina vänner, och främst via chatt, som jag förstår det. Och under tiden som hon deppar för Zach så kommer Cameron clean med att han har alltid varit förtjust i Kim. Hon däremot känner inte samma sak alls för honom, utan hon har då mer ett gott öga för Cruz. Och efter att Zach har dumpat henne så har hon kommit närmare och närmare Cruz. Och hon har sagt till sin kompis Samantha att så här, kanske kan jag dejta Cruz för att typ komma över Zach.
Just det.
Så. Och de två inleder någon typ av relation. Alltså jag tror inte att den är fysisk. Fysiskt, alltså de ses ju fysiskt. Men jag tror inte att den är intimate. Nej, precis. Nej.
Gud, vad crude jag blev i jämförelse med dig.
Ja, verkligen. De pippar inte med varandra. Inte vad jag vet.
Det var det värsta ordet.
Jag vet. Det var verkligen... det var inget bra.
Det var roligt, jag blev glad.
Utan de chattar jättemycket med varandra, och du vet, de berättar sig hemligheter för varandra som de aldrig haft med någon annan, och Cruz typ säger att de verkligen inte kan prata med dig. Du vet, de ger varandra stöd och pepp och massa sådana grejer. Samtidigt så chattar hon jättemycket med Cameron också, men det verkar vara liksom mer vänskapligt.
Mm.
Och det är lite olika beroende på vad jag har läst och lyssnat på och sådär. Men för att på vissa ställen så verkar det som att hon har varit ihop med Cruz liksom innan hon blev ihop med Zach. Och på andra ser det som att hon har varit ihop med honom efter Zach. Men det någonstans, som jag förstår också är typ att så här, att hon ska ha dumpat honom i ett sms. Och det är ju typ aldrig toppen. Och då han blev ju arg för det. Liksom, typ var så här bara, really a text message. You could at least called me. Vilket han ju absolut inte har
fel. Han har inte fel.
Tycker jag. Nej. Jag tycker man ska undvika den utsträckning man kan att göra slut med någon på sms.
Jag håller med.
Men de har i alla fall haft någon typ av relation med varandra. Och den verkar vara typ sådär. När vi landar då där jag är, där historien kommer vara.
Yeah.
Så i mars 2010 så säger Kims mamma hej då till Kim på morgonen. Hon är ledig från skolan men ska senare på eftermiddagen vara barnvakt, som hon brukar vara ibland. Och sen när hon är färdig med barnvaktsgiget så ska hon tillsammans med sin mormor sy hennes klänning till balen, som då ska vara senare den våren.
Mm.
Men på eftermiddagen så kommer Kim inte hem. Hon har heller inte dykt upp på sitt barnvaktsgig, och hennes telefon är avstängd. Så hennes mamma blir då såklart väldigt orolig. Och hon anmäler Kim försvunnen och familjen, alla Kims vänner och polisen börjar leta efter henne. Och typ, de ringer runt och du vet så här, vem har sett någonting, vem har hört någonting, är det någon som vet var hon är? Men några som däremot inte är med och letar är då Kims vänner Cameron och Cruz. För Cruz är hemma med en tjej som han dejtar och Cameron är på lunch med sin mormor och mamma. Och sen så efter det går de typ på stan och köper typ dataspel till honom.
Vet de inte om att det här har hänt eller så?
Nej, jag tror inte det. Nej, alltså, nej. Du, liksom, men, eller jag vet inte. Nej. För att det händer och typ hela stan blir involverad. Du vet, de bor i en ganska liten stad. Det är typ, föräldrarna blir jätteoroliga. De försöker typ kontakta, du vet, alla de känner och sådär. Så jag vet inte om de får reda på det. Men jag kan tänka mig i typ så här, det är 2010, de här killarna och Kim och de chattar typ jättemycket på Facebook och på MSN och du vet.
De borde gå och få tag på, ja.
De borde liksom de borde typ ha vetat att hon var borta, tänker jag.
Yeah.
Dagen efter Kim har försvunnit, jag tror att det är dagen efter, är det några ungdomar som står och röker gräs under en bro i ett område som heter Galloping Goose Trail. Och när de står där i lugn och ro och röker på, så hittar de en kropp. Och de får såklart världens panik, men ringer polisen som kommer dit direkt. Och det visar sig ganska snart med hjälp av tandkort att kroppen tillhör Kim Proctor.
Hittar de henne i vatten?
Som jag förstår det, men det är liksom, eller om det är under bron liksom, på typ banken upp, alltså flotbanken typ.
Jag tänkte bara på att hon identifierades med tandkort, men det kanske...
Ja, hennes kroppen har blivit utsatt för eldpåverkan.
Ja, jag fattar. Usch.
Så att man kan liksom inte direkt bara titta i hennes ansikte och se att det är hon.
Typ. Jag fattar.
Alla blir ju helt chockade liksom, hur det här kan ha hänt och alla är helt förstörda. Och jag igen då, olika inputs, men det görs i alla fall en Facebook-sida och som ska vara så, in loving memory of Kim Proctor. Och det var någon som skrev att det var polisen som har gjort det, men jag vet inte om det är familjen eller vännerna som gör det. Mm. Men där folk då typ skriver fina saker om Kim och du vet så här, typ, du vet så, tänker på er familjen och bla bla.
Mm.
Men där börjar folk också diskutera vad de tror har hänt med varandra. Och du vet, polisen använder i alla fall den här sidan väldigt mycket för att typ få ett hum om vilka som var i Kims närhet, vilka vänner hon hade och du vet så här, vilka hon umgicks med och typ också så här hänger med, du vet, lite i teoribildandet där på
just
Facebook.
Ja.
Och när de typ går igenom hennes chattar och sånt, så är det typ också att bara hon verkar typ bli mobbad då av ett tjejgäng. Hon har då typ bråkat med Cruz efter att de har gjort slut. Hon har varit ledsen på Zack. Du vet, de börjar så här titta
på många ställen du.
Exakt, de är bara så här, okej, vad kan ha hänt? Liksom, vem kan ha någonting med det här att göra typ? Så att när polisen då börjar höra sig för om, du vet, vilka som har ta vittnesmål helt enkelt, så får de höra att Kim, att folk har sett Kim tillsammans med Cameron och Cruz vid typ en sån stor busshållplats i stan samma dag som hon försvann, alltså tidigt på morgonen, eller inte tidigt på morgonen, typ 9:15 på förmiddagen.
Mm.
Och på grund av det, men också på grund av att de har varit kompisar och typ chattat liksom i all oändlighet, så plockas då Cruz och Cameron in på förhör. Senare så hittar, eller senare, det kanske är precis i här i samma veva, så hittar de då också chatthistorik på Kims MSN som visar hur hon och Cruz har bestämt träff. Liksom, de har bestämt att de ska ses.
Ja.
Så både Cruz och Cameron berättar typ att så här, men vi träffade henne liksom då på förmiddagen och men sen så sa vi hej då, för hon skulle vara barnvakt och efter det har vi inte sett henne. Och Cruz har till och med, du vet, så han bara, men jag har till och med, du vet, chattat med henne, eller chattat till henne efter, på eftermiddagen. Och då har han typ skrivit så här, hey, I thought you finished, you had to babysit, did you finish early? Typ, att för att, ja, som att hon typ har dykt upp på chatten och han har skrivit till henne och sen har hon inte svarat typ. Så han bara, men jag har ingen aning. Typ, jag tror hon skulle vara barnvakt. Typ. Jag vet inte mer än ni, typ så än.
Mm.
Men när Cruz får frågan om vem han tror skulle kunna utsätta Kim för något som hon som blivit utsatt för, så svarar han, someone who thinks it's worth to kill someone. or someone who's in a fit of rage.
Okej.
Okay. Vilket är liksom bara...
ett märkligt svar.
En väldigt märkligt svar. Polisen får till så småningom tillåtelse att övervaka både Cameron och Cruz aktivitet på internet. Mm. De får tillåtelse att lyssna av deras telefoner. De får sätta upp avlyssning i deras hem. Och de sätter upp avlyssningsmaterial i typ en gazebo. Vad det nu är. Alltså typ en liten lund. Eller jag vet inte. Där de brukar hänga typ.
Okej. Men är det inte också... alltså... starkt med The Gazebo förstås. Men är det inte så sjukt när de avlyssnar folk i sina egna hem? Det är så sjukt tycker jag.
Jag tycker det känns jätteläskigt.
Ja, fruktansvärt.
Telefonen känns mycket mer okej för att typ så här...
Nej, men jag har jättesvårt att förstå hur det kan...
hur det går till.
Alltså, och hur det kan vara tillåtet överhuvudtaget. Mm.
Typ. Mm. Jag skulle få så här ångest typ, du vet, att man så här... man typ så här råkar prutta typ, eller du vet,
du är den
man
som ska göra dig pippa.
Ja, typ att någonting som känns så här privat, väldigt intimt och privat, att det ska någon sitta och lyssna på det, och det ger mig alltså, sån ångest.
Du fattar att de klipper ihop det till polisens julfest.
Och de bara, den här tjejen, alltså gud, jag får sån panik.
Jävla äckel alltså.
Jag får sån jävla panik av det.
Gud, hoppas att du aldrig begår något brott som gör att du...
Nej, precis. Och det här är det som verkligen håller mig på mattan. Okay. Så det gör de i alla fall. Och med hjälp av den här övervakningen och avlyssningen och allting så får polisen ihop motsvarande, alltså 1,4 miljarder liksom, sidor bevismaterial.
Åh, jävlar.
Som de ska gå igenom. Alltså du vet, det är transkriberingar, det är typ chattmeddelanden. Alltså,
det är sjukt mycket material.
Det är hur mycket som är. Och när de gör det så blir det väldigt tydligt att Cruz och Cameron vet väldigt mycket mer än vad de säger till polisen.
Men hur dumma kan de vara om de, okej, i och för sig jag fattar att de inte vet om de är avlyssnade, men just i liksom chattar och sånt, hur kan man vara så...
They're fucking stupid. För i olika chattar, både med varandra men också med andra människor, så berättar Cruz och Cameron om vad som har hänt med Kim. De har då inför mötet med henne på busshållplatsen den dagen hon försvann planerat att de ska våldta och mörda henne. De har bestämt att de ska, du vet, efter de har mött upp henne så ska de gå till ett hus. Det måste vara någon av killarnas hus. Mm. Jag fattar inte. Det enda jag ser att och kallar för det är att det är ett brown house. Men jag tänker att det kan inte vara det kanske är ett ödehus. Jag vet faktiskt inte. Nej. De går till ett hus. Har de bestämt. Och sen har de bestämt ett kodord för när de båda två ska överfalla henne. Så när Cruz ska säga I think I'm going to make some KD, vilket tydligen är mac and cheese i Kanada, så ska de ge sig på henne. Utöver att de pratar om mordet på Kim med varandra, både innan och efter, så säger de typ att så här, vi vill göra det igen. Alltså du vet, de är typ så här,
oj,
nu när vi har gjort det här
så vill vi fortsätta.
Och det var så enkelt, let's do it again, typ.
Okej.
Cruz har också erkänt för en så kallad online-flickvän i chatten på World of Warcraft att han har mördat Kim. De har typ chattat på MSN och då är det typ att han bara, jag vill berätta någonting för dig. Men han vågar inte göra det på MSN för att han typ tror att det är så här, han fattar typ att han kan bli övervakad där. Och jag vet inte om World of Warcraft, jag har aldrig spelat det, om det liksom är en mer svår plats att typ komma åt.
Han kanske bara tänker att polisen inte vet om att han är där. Eller liksom att han,
ja,
att
typ
han kan typ utbyta information där överhuvudtaget.
Säkert. Så där erkänner han liksom och berättar typ ganska så här tydligt vad de har gjort med Kim. Så i juni 2010, alltså 3 månader efter att de har mördat Kim, så tycker sig polisen ha tillräckligt mycket material för att gripa Cruz och Cameron.
Mm.
De är båda två så här helt lugna när de blir gripna. De visar ingen ånger. De visar inte att de känner någon skuld alls när de förhörs. Och du vet, de är typ bara så här, men liksom alla liv som ni har förstört, liksom, inte bara Kims utan typ alla hennes närheter. De bara, nej, typ, jag bryr mig inte.
Wow.
Och när de väl är inne så erkänner de. Och när de väl har erkänt så berättar de båda två sina liksom, versioner. Cameron talar med polisen i 9 timmar i sträck när han väl har börjat prata.
Åh jävlar.
Han måste liksom bara get it off his chest. Hans version är att Cruz är den som liksom är mastermind bakom det. Att det är han som har planerat allting. Det är han som har, du vet, bestämt vad de ska göra. Och att han bara, att Cameron alltså då bara har agerat på Cruz order.
Mm.
Jag har hört några klipp från förhöret och jag vet inte om det... Jag trodde att det var Cruz som talade, men sen läste jag någonstans att det var Cameron. Men när de får då frågan om hur det kändes så säger de liksom ingenting, typ så här, det var alltså du vet.
Nej.
Utan han bara så här, det var den sjukaste adrenalinruschen typ, och du vet. Alltså du vet, de verkligen är så här, de är liksom, ja. Så det kommer fram då att de har träffat Kim vid bussplatsen som sagt. Sen har de gått till det här huset då, det här bruna huset. Mm. Och där har de attackerat henne. Jag kommer som vanligt inte berätta vad de har gjort. Men hon blir våldtagen och mördad, vidrigt. Och när de har mördat henne så gömmer de hennes kropp i frysen innan de dagen efter alltså tar med hennes kropp på bussen.
Ursäkta?
Ja, alltså i en väska. De lägger henne i en väska.
Oh, Gud.
Och åker alltså vanlig buss bort till då det här...
Den här bron eller vad det var?
Ja, exakt. Där de då gör sig av med hennes kropp.
Men vad är motivet?
Alltså vissa tror då att det är för att hon typ har, alltså du vet, played with their feelings. Typ att hon inte vill vara ihop med någon av dem.
Ja, just det.
Men
förtjänar man ju att...
Men så här också, de har tidigare, du vet så här... Det här man vet ju inte, men de har typ diskuterat tidigare liksom våldtäkter. De har typ kollat på så här mycket, väldigt mycket våldsporr. Alltså du vet, de har... Så
det finns även i efterhand så, alltså när de har pratat om det och att de även typ säger så i förhör, så verkar det ju som att de typ tyckte att upplevelsen var fet typ.
Exakt, så att jag tror att det kanske var därför de typ valde henne. Men jag tror att liksom, de ville göra det. Och jag läste också någonstans att du vet, de försökte få en annan tjej att komma till samma hus samma kväll. Men hon vill inte komma. Så att det verkar som att de var så här, shit, typ. Vi liksom, ja, precis. Själva upplevelsen.
Det är så jävla senseless.
Ja, det är så jävla läskigt.
Stackars henne.
Ja, det är så sorgligt.
Det är fruktansvärt sorgligt.
Och varken Cameron eller Cruz vill gå upp i domstol med en jury, utan de erkänner sig liksom direkt skyldiga till mordet på Kim.
Mm.
Och de döms till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 10 år. I psykiska utredningar så kommer det fram av flera oberoende läkare och psykologer att de har psykopatiska drag och att de båda två har låg chans till rehabilitering.
Mm.
Cruz's parole hearing, vad det nu heter på svenska, var i juni 2019 först, men beslutet kom inte först upp i augusti 2020 tror jag. Alltså, och det har väl typ med corona att göra allting.
Mm.
Och hennes familj är ju så här helt förstörd inför den. Du vet, deras dotter har blivit brutalt mördad typ när hon var jätteung, alltså, och så, ja. Så att pappan skriver typ ett så här verkligen, ja, jättesorgligt brev som han skickar till typ den här parole liksom domstolen eller hur det nu funkar. Det slutar med då att Cruz inte får parole med motivationen: your case calls for a gradual, closely monitored and structured release. Your release on full parole at this time would be present undue risk to the public safety.
Mm.
Och så han får inte parole. Och Cameron har avstått sin möjlighet att få parole. Han verkar liksom ändå kanske uttrycka lite mera remorse än Cruz. Men båda två sitter fortfarande i alla fall i fängelse på livstid, så just nu liksom fortfarande. Och det är så himla sorgligt. Och jag såg typ en bild på hennes gravsten och då står det typ så här: Kimberly Proctor, a stolen life typ. Och det är precis det. De var verkligen så här, hon var 18 år när hon blev mördad. Och då hon liksom hade hela livet framför sig. Alltså, jag vet inte. Hennes vänner. Och som jag också läste eller hörde någonstans, vet, när man just pratade om det, bara så här, man är så himla orolig för främlingar hela tiden online. Och så är det liksom ens vänner.
Nej, det är så jävla hemskt. Och just det här att liksom inte komma undan heller. Alltså att det bara pågår. Nej, fy fan vad hemskt.
Väldigt, väldigt sorgligt fall.
Det var jättesorgligt verkligen.
Mm. Och ja, det är det verkligen. Usch. Och jag har läst då en artikel på Maple Ridge News som heter Man Who Bound Murdered Vancouver Island Teen Still Risk to Public. Parole Board. Ja. Parole Board. Jag har verkar kapat den där. Den är skriven av Shalu Mehta. Jag har läst en artikel på CTV News skriven av Bethany Lindsay som har rubriken Chilling Image of Teen Killers in Video Online Chats. Jag har läst pappans sorgliga brev på Victoria Buss och artikeln heter Langford Dad Reveals Chilling Details of Daughter's Murder Ahead of Parole Hearing, och den är liksom skriven eller man ska säga publicerad av Brishti Basu. Och så har jag läst en lång artikel på Älskade Vanity Fair som heter Murder by Text av David Kushner, och sen har jag lyssnat på podden Dark Routine, och det avsnittet heter kort gott Murder of Kimberly Proctor.
Oh. Jävlar, Anna.
Väldigt sorgligt.
Så sorgligt.
Tack.
Tack. Nu ska jag göra någonting som jag alltid tycker att det är, alltså som jag tycker är härligt när du gör.
Okej.
Okay. Som är att jag vill att du ska föreställa dig någonting.
Jajamän, jag är med dig.
Tänk dig att du och din kille är ute och går hand i parken Bois de Boulogne i Paris.
Gärna.
Hur härligt?
Gärna.
Det är mitten av juni, en varm sommarkväll. Men när ni går förbi en av de största sjöarna i parken så ser ni en taxi stanna, och ur kliver en man som har asiatiskt utseende, och han är så pass liten att ni liksom reagerar på det. Han är typ 145 centimeter lång.
Oj.
Väldigt liten person. Och jag så här, det är liksom, han släpar på, han liksom lyfter ut två jättestora resväskor.
Okay.
Det är uppseendeväckande. Och jag tänker att om det var du och Oskar som skulle varit ute och gått, så är det ju du som hade pekat ut den här mannen för Oskar och inte tvärtom.
Absolut. Eller? För Oskar säger, alltså varje gång jag säger någonting om någonting roligt jag ser på stan eller någon vet så här, jaha, oj, jag ser så lite. Man bara,
nej, men det är verkligen att du hade spanat. Och du hade, tror jag, fortsatt spana när Oskar typ hade börjat tänka på annat. Men det är så här, det är att du hade då sett den här mannen betala taxichauffören och börja liksom släpa ut de här två väskorna in i parken. Och han går först på liksom en promenad, liksom en gångväg. Men sen så börjar han liksom släpa dem in över en gräsmatta som leder ner till den här sjön.
Mm-hmm.
Han verkar, inser du, vara på väg att dumpa de här väskorna i vattnet. Men han får syn på er och blir jättestressad. Han slänger den i en buske. Alltså de bara liksom dumpar de här väskorna i en buske och rusar därifrån.
Okej. Okay.
Vad hade du gjort?
Ringt polisen.
Mm. De här människorna som det här händer, de bestämmer sig för att kolla i resväskorna. Och det är då den 13 juni 1981. Och det kommer visa sig att de här väskorna innehåller liksom det värsta man kan tänka sig. Kroppsdelar. För idag ska jag berätta om mordet på René Hartevelt och om hennes mördare Issei Sagawa.
Mm-hmm.
Som jag löpande under hela tiden jag gjort det här har varit jätterädd att vi redan har pratat om. Men jag hittar absolut ingenting om det.
Nej, jag känner inte igen hans längd.
Nej. Kul att du... Men du vet kanske fallet?
Jag känner igen
du kommer känna igen det. Okej. Vi börjar med René som föds 1955 i Hemstede strax utanför Amsterdam i Nederländerna. Och Renés mamma Johanna har under 40-talet bott i nuvarande Indonesien som då var en holländsk koloni. Mm-hmm. Eller som då tillhörde Holland eller Nederländerna. Och hon bor där tillsammans med sin man och med sin son Ben. Och hennes man är då stridspilot och blir nedskjuten i strider med Japan. Och efter hans död Och så på 40-talet så typ invaderar Japan det här området och det blir liksom ockuperat. Så det dröjer fram till 1947 innan hon och Ben återvänder till Nederländerna. Det verkar också som att de eventuellt har liksom suttit i japanskt fångläger under vissa perioder under de här åren. Okay. Tillsammans då, mamman och den här lilla sonen. Men till slut kommer de då tillbaka till Nederländerna och där träffar hon Jan Hartevelt som blir hennes andra man och som också blir då Renés pappa. Och han har bakgrund inom militären men har efter kriget börjat jobba inom så här, stålindustrin. Och det har gått väldigt, väldigt bra för honom. Han är väldigt, så här, han är väldigt framgångsrik, välbärgad. Det är liksom, pengar finns. Hon har en väldigt så här, René har liksom en väldigt bra, trygg uppväxt. Hon är så här ett glatt och roligt barn som gör väldigt bra ifrån sig i skolan. Det visar sig redan tidigt att hon är väldigt smart. Hon är framförallt väldigt språkligt begåvad. Så hon läser då engelska, franska och tyska. Först studerar hon på universitetet i Leiden innan hon 1980 får möjligheten att plugga på Sorbonne i Paris.
Underbart.
Ja, alltså dröm verkligen. Och där ska hon då läsa fransk litteratur.
Mm-hmm. Och inte min go-to.
Inte jag. Jag känner att jag hade haft svårt att förstå den litteraturen. Eftersom jag är sisådär på franska. Men hon är jättebra på franska sådär. Det typ verkar vara hennes favoritspråk liksom. Och hon har ju då liksom en familj som skulle kunna försörja henne och betala för hennes tid i Frankrike. Men hon har en liksom önskan om att så här klara sig själv. Så det verkar som att hon flyttar in hos en familj där hon jobbar deltid som au pair liksom vid sidan av studierna. Och dessutom så ger hon andra elever, liksom andra unga, privatlektioner i franska och tyska. Så hon jobbar liksom en hel del.
Ambitiöst.
Ja, men verkligen. Och som jag förstår det så handlar det jättemycket om att hon vill liksom känna sig självständig helt enkelt.
Mm-hmm.
Och en av dem som vill ha hennes språkliga hjälp är då en mycket liten man som heter Issei Sagawa. Och ibland har de läser typ, han läser också litteratur. Så de har föreläsningar ihop på Sorbonne. Och han vill att hon ska undervisa honom i tyska för att han vill kunna läsa tysk poesi på originalspråk. Den gamla drömmen.
Verkligen, det delar vi. Vi delar inte längden, men vi delar hans dröm om det.
Verkligen. Och han kommer då från pengar. Så han erbjuder sig att betala väldigt bra. Och René bestämmer sig då för att ta det här jobbet. Hon skriver till sin familj att hon har förbarmat sig över en liten märklig japansk man som ingen annan vill prata med. Och det brevet där hon skriver det kommer bli det sista som hon någonsin skickat till sin familj i Nederländerna. Okej, så nu ska vi ge bakgrund på den här Issei då. Issei Sagawa som föds 1949 i Kobe. Alltså, jag antar like the beef.
Jag tänkte, det var det enda jag kunde tänka också, men jag vill inte säga det.
Men jag antar att det är jag. Jag tänker att det är det och ingen rättar mig, tack.
Nej.
Det är i alla fall Japans sjunde största stad. Ligger typ 3 mil väster om Osaka.
Mm-hmm.
Hans familj är liksom väldigt framstående och hans pappa Akira Sagawa är en väldigt väldigt framgångsrik företagsledare, men de är liksom så här, de kommer från en så här fin familj. Det har liksom varit en framstående familj under liksom flera generationer typ.
Mm-hmm.
Och han är liksom, han verkar vara VD för något väldigt stort så här bolag som typ jobbar med vatten och så där liksom. Så att han har också ganska mycket kontakter. Friends in high places, om man säger så.
Jag fattar.
Och Issei föds alldeles för tidigt. Han lider av flera sjukdomar under sin uppväxt. Han är väldigt, väldigt liten och hans mamma som heter Tommy Sagawa är liksom väldigt, väldigt orolig för honom konstant. Väldigt överbeskyddande och sådär.
Mm-hmm.
Och det är typ bara i skolan som han liksom måste klara sig själv. I övrigt så är hon där och tar hand om och lindar in i bomull.
Underbart. Hela tiden.
Så vilsamt. Inte för henne. Och det går väl inte jättebra det här för honom att klara sig själv i skolan. Alltså, det går väldigt bra i skolan. Han är väldigt smart. han läser Tolstoj som 12-åring. Ytterligare någonting du kan relatera till.
Verkligen.
Men i sig skolkamrater tycker att han är konstig och avvikande. Vilket kanske hänger ihop med vad han läser.
Verkligen.
Vad är gissning?
Gör inte så jäkla knepig.
Nej, nej, jag vet. Det känns som att han är nära till hög hatt. Sidospår. Häromdagen så sa jag till Marcus, du ser ut lite grann som en sån person som kommer till med hög hatt och köpt till skolan för att göra dig speciell. Och
han exakt.
Bara, jag är ju den personen. Ja. Så det visar sig att jag gift mig med.
Det är faktiskt tråkigt för dig.
Hög hatt person, det är verkligen tråkigt.
Och för mig.
Och för dig. Pinsamt för dig, tråkigt för mig.
Ja.
I sig har då väldigt, liksom redan tidigt vad man väl kan kalla för avvikande sexualitet. Mer specifikt kannibalistiska fantasier.
Nej.
Och det här ska liksom ha börjat redan innan puberteten. Första gången ska alltså ha varit i första klass. Då han enligt sig själv typ ser en mans lår och tänker så här, det vill jag äta.
Men va?
Det är svårt att relatera till det.
Otroligt.
Mm. Men det här eskalerar liksom allt mer i tonåren. Han ägnar väldigt mycket tid åt att, okej, Anna, är du med?
Jag vet inte.
Jag bara skriver rakt upp och ner, nämligen skrivit runkar.
Nej men Karin.
Ursäkta mig, fru fucking Pippa.
Men det är absolut inte samma sak. Okej, jag processar det as we go.
Okej, men vad skulle du säga då? Tillfredsställa sig själv.
Onanerar.
Nej, det tycker jag är äckligare. För det tycker jag är grövre.
Okej. Okay. Mm. Jag vet inte. Jag tycker ändå det känns medicinskt på något vis.
Ja, men jag vet, men det tror jag tycker är lite äckligt.
Okej.
Okay. Alltså det känns som att jag pratar om.
Men runka på då.
Det känns som att jag pratar om onani med typ skolsköterskan.
Ja, jag fattar vad du menar.
Och jag
men nu
inte.
Pratar du istället runkning med våra lyssnare.
Jag glömmer bort att de är här. Okej. Okay. Det han gör då i alla fall, att han fantiserar, när han fantiserar så fantiserar han om att äta kvinnor.
Gud, vad läskigt.
Det blir liksom allt mer detaljerade. Och det är också väldigt mycket så här att han kanske typ så här, han kollar på väldigt mycket filmstjärnor, typ amerikanska filmstjärnor. Mm-hmm. Och det är ju kanske inte så himla ovanligt då, att man liksom kollar på bilder och men det ingår då liksom att just det här att han vill äta av dem.
Sen äter han upp pappret efter. Nej, förlåt.
Nej, jag tror
det var inte så kul faktiskt.
Men han är... Jag hatar honom så mycket.
Ja.
Mm. Och först så verkar det som... Eller, så här, fantasierna handlar framför allt om just det här att äta dem och innefatta typ inte så mycket att mörda. Det är ju för sin förutsättning, men du fattar liksom... Det är liksom det är därifrån det börjar typ. Men
ja,
de här fantasierna blir liksom allt mer detaljerade och han fantiserar om att typ spionera på och förfölja kvinnor och du vet sådär liksom.
Mm.
Och de blir också mer våldsamma då. Och han berättar om det här för sin bror vid något tillfälle, men brorsan tror att han typ jävlas och när han är 15 år så tar han kontakt med en psykolog på grund av sina fantasier. Men han typ ringer och psykologen är så här, kan du komma hit typ, jag tror att vi måste ses och prata om det här, och då vill han inte göra det. Så det här eskalerar allt mer och till slut så börjar han typ ta steget från fantasi till verklighet. Och jag tycker typ att det känns som, jag skulle gissa att han är en person som under ganska lång tid har stalkat olika kvinnor. Mm. Det känns som, alltså bara följt efter liksom.
Ja, verkligen.
Men först på 70-talet när han är 24 år gammal och pluggar på Wako universitetet i Tokyo så blir polisen inkopplad. För han har då följt efter en kvinna som är tysk utbytesstudent. Hans fantasier handlar typ uteslutande om kvinnor med västerländskt utseende. Mm. Vilket nog kanske typ också hänger ihop med att han liksom fäster sina fantasier så himla mycket vid just liksom skådespelerskor, amerikanska skådespelerskor. Det är den typen av utseende han liksom har hängt upp det på. Han har då stalkat en kvinna, en tysk kvinna som jag tror går på det här universitetet också, och alltså tagit sig in i hennes lägenhet när hon sover. Och han säger, alltså han erkänner själv när han liksom grips att det var för att han ville äta av henne. Men hon vaknar, inser då, hittar honom liksom i hans lägenhet. Hon skriker och han blir då rädd och flyr. Men som sagt, alltså han grips för det här och liksom förhörs av polisen. Men hans pappa
den rika gubben med kontakter löser alltihopa genom att betala rejält till offret och sen så försvinner hela grejen.
Men gud.
Och efter det här så tror jag att han återigen typ funderar på eller tar någon slags kontakt med en psykolog. Men du vet, det blir ingenting av det.
Nej.
Och det är också så jävla sjukt när man är så här alltså i familjen, att inte familjen
Det här borde vi agera på.
Exakt, vi måste nog läsa någon slags behandling här. Det här är kanske inte en person som ska vara ute i världen hur som helst, men vi behöver nog hålla ganska noga koll på honom. Istället så kommer han 1977, det är alltså 3 år senare, flytta till Paris för att läsa litteratur på Sorbonne. 1979, så 2 år efter att han har flyttat dit, så hittas den amerikanska skådespelerskan Jean Seberg, som det finns en väldigt bra och sorglig serie av podden You Must Remember This om.
Just det.
Hon hittas död i en bil, inte, alltså ganska nära hans lägenhet i Paris. Och det typ eldar då på hans fantasier, att han har så här varit helt obsessed vid typ du vet, amerikanska skådespelerskor hela sitt liv, och nu han, du vet, han bara, det här är tecken typ, hon dog så nära mig, och han, du vet, fantiserar.
Det är inte tecken.
Det är verkligen inte tecken, det är att hon, det är jättesorgligt, hela hennes historia, eller stora delar av den är så sorglig. Men han blir så här med, ja, du vet, börjar fantisera om att han skulle vilja typ ta med sig hennes kropp, hinna till platsen först och så vidare. Han bestämmer sig då för att, alltså, som så jävla många andra, så tänker han så här, vilka kvinnor har jag lätt att komma åt? Jo, sexarbetare, de kan jag utsätta för min jävla skit. Så han börjar liksom väldigt intensivt köpa sex med syfte då, enligt han själv, att få med sig en kvinna till sin lägenhet där han kan mörda henne och äta av henne. Men varje gång så liksom backar han, alltså han klarar inte av att genomföra det här då. 1980 så återvänder Issei Sagawa till Japan under 4 månader, men är då tillbaka på Sorbonne 1981. Och då träffar han René Hartwelt och blir liksom obsessed vid henne. Och precis som hela... Nej, jag vet, det är fruktansvärt. Alltså, och hela hans skolgång har ju folk tyckt att han är konstig. Vilket, I'm sorry, verkar ju vara rimligt ändå. Och även på Sorbonne så tycker liksom, alltså folk tycker att han är avvikande. Han har inte så bra med kompisar, men hon är väldigt snäll mot honom. Och de börjar typ, de stöter typ på varandra på tunnelbanan, men har ju då liksom, alltså han sätter sig nog bredvid henne för att han har sett henne i typ deras, de här litteraturföreläsningar tillsammans liksom. Men hon har nog kanske inte märkt till honom så mycket, men han liksom börjar prata med henne och hon är jättesnäll och trevlig liksom. Och de typ pratar lite mer så här i skolan efteråt och sådär. Och han får då reda på att hon kan alla de här språken och bestämmer sig då tyvärr för att erbjuda henne riktigt bra med pengar för att ge honom de här tyska lektionerna.
Okay.
Och som sagt, hon behöver pengar och hon tycker att han är liksom märklig, men upplever också honom som helt ofarlig. Och tycker dessutom att så här, han är väldigt intelligent, typ. Han är rolig att prata med liksom. Jag tänker också att den fysiska aspekten spelar roll.
Jag tänkte säga det. Mm. Man kanske inte blir så rädd när någon liksom... Ja.
När någon är så liten.
För att, exakt.
Alltså, hon är väldigt lång. Hon är 1,78.
Ja, så att, exakt. Alltså, så här. Jag hade ju inte blivit rädd om det kom... Jag är 1,76. Jag hade inte blivit så rädd om det kom en 1,45 lång man.
Man tänker ju att man har det fysiska övertaget liksom.
Absolut.
Och eftersom man som kvinna är så van att liksom kalkulera sådana saker hela tiden... Alltså att man läser av,
ja, precis,
är jag säker i det här rummet? Och det är ju sådana saker man utgår ifrån. Liksom. Skulle jag kunna ta mig härifrån om jag skulle behöva? Och jag tänker att man tänker med en person som också ser ut som han gör, alltså är så liten, han är inte bara kort, han är liksom nätt. Så tänker man att så här, det kommer vara lugnt.
Ja, men det där är precis. Ja.
Och så att hon liksom har ju då de här lektionerna i hans lägenhet.
Aha.
Och då tänker jag, hon har varit hemma hos honom vid flera tillfällen. Det är någon gång, du vet, det är någon sån historia om att så här, han ska ha någon slags fest och sen är hon den enda som dyker upp. Alltså lite grann sånt där.
Ah, okay.
Läste jag om på något ställe. Men hon har hur som helst varit hemma hos honom vid flera tillfällen och både, alltså ensam liksom. När hon än en gång då kommer till hans lägenhet i 16:e arrondissemanget den 11 juni 1981. Gud, jag kan inte prata perfekt. Och hon liksom inleder då den här kvällen så som hon brukar göra när hon har lektioner för honom. Då hon läser liksom tyska stycken för honom typ. Mm-hmm. Och hon sitter på golvet på en kudde. Och han, det verkar inte som att han liksom sitter mitt emot henne, utan någon gång åtminstone under den här kvällen så ställer han sig upp och liksom går bakom hennes rygg, tar fram ett 22-kalibrigt gevär och skjuter René bakifrån.
Men fy!
Sen då så svimmar han av, säger han. Han blir så chockad själv. Men när han har vaknat så kommer han då tillbringa 2 dagar med hennes kropp. Och han gör liksom vidriga grejer. Och får då liksom utlopp för sin kannibalism till slut. Men efter 48 timmar så bestämmer han sig för att det är dags att göra sig av med kroppen. Och han går då till, eller han liksom väljer den parken som ligger närmast honom, som är då den här Bois de Boulogne. Mm. Och det är då där det här paret får syn på honom när han dumpar de här 2 stora resväskorna. Och man då hittar resterna av Renés kropp, eller vad som kommer visa sig vara Renés kropp helt enkelt. Usch. Och polisen börjar då eftersöka den här taxichauffören. Och det är ju ganska, de har ju liksom ett väldigt specifikt signalement. Att det är en mycket alltså liten man med asiatiskt utseende med 2 gigantiska resväskor till den här parken, och man vet ju också när det är. Eftersom, alltså man vet ju exakt var han har släppts av och exakt när det är eftersom de har sett honom. Liksom. Så det dröjer 2 dagar och sen får de då en napp som liksom leder dem direkt till Issei Sagawas lägenhet. Mm. Och han kommer erkänna...
Alltså vad fan trodde han? Förlåt, när han gjorde sådär.
Nej, och han erkänner liksom direkt att han har gjort det här.
Ah, okay.
Och man hittar då också människokött i hans kylskåp.
Nej.
Och de här förhören då som liksom de man sätter igång med nu kommer liksom bli början på, eller inledningen på Sagawas nya favoritsysselsättning, att prata om vad det han har gjort. Mm-hmm. Alltså han vill liksom, han berättar verkligen för alla som vill lyssna om typ hur sjuk han är. Och jag tycker att det känns som att han märker att ju mer sjuka grejer han säger, desto mer uppmärksamhet får han. Så han bara kör på. Issei Sagawa kommer aldrig ställas inför rätta, eftersom han inte anses vara psykiskt frisk nog för att genomgå en rättegång.
Mm.
Och det man säger är typ att så här, hans pappa tar in typ jättebra, jättedyra advokater som liksom pushar väldigt hårt då för hans insanity plea. Så att han placeras istället på ett sjukhus liksom, och domaren bådar att han ska hållas där under obestämd tid. Och han är då kvar i Frankrike. Och han börjar göra intervjuer under tiden han sitter på det här sjukhuset. Och bland annat så gör han en intervju med en japansk tidning som blir jätteläst och väldigt, väldigt spridd liksom i hemlandet. Mm-hmm. Dessutom så läcker det fruktansvärda brottsplatsbilder från mordet på René, och de alltså publiceras av bred media. Det är helt sjukt. Mm. Alltså fortfarande när man typ, jag kommer inte, inga av mina källor har bilder, men det är liksom, alltså du vet, All That's Interesting har bilder från brottsplatsen i sin som vanlig artikel. Det är sinnessjukt verkligen.
What?
Och de publiceras alltså redan typ 85 tror jag. Alltså, så
att,
och det blir ju liksom så här, det bara eldas ju på då hans kändiskap.
Ja,
liksom.
Såklart.
Och det blir bara större och större och större. Och till slut 85, så han har bara suttit 4 år, så deporteras han till Japan. Och där blir han då direkt tvångsintagen på ett sjukhus i Japan. Mm-hmm. Men de får inte tillgång till den franska informationen.
Nähä.
Från det här fallet och vad som har gjorts och hur de har kommit fram till att han är sjuk. Liksom. De får inte tillgång till det. Utan istället så genomför de egna undersökningar, kommer fram till att han absolut inte lider av en allvarlig psykisk störning, och nej, att det därför inte finns basis för dem att behålla, alltså för att ha kvar honom på sjukhuset.
Okej.
Okay. Så därför släpps Issei Sagawa helt fri den 12 augusti 1986, och han har alltså varit fri ever since.
Va?
Så han sitter ju alltså 5 år. Det är det enda liksom.
Det är för sjukt.
Och efter att han då kommer ut så gör han liksom allt han fucking kan för att typ dra nytta av mordet på René. Alltså han kommer att tjäna massor av pengar på det. Det kommer liksom lägga grunden för typ hela hans karriär. Han skriver böcker. Han börjar skriva den första typ när han fortfarande sitter på något av sjukhusen, men han skriver fler liksom. Han är så här med i talkshows. Blir typ någon slags så här kändiskommentator i Japan. Han är med i en sadomasochistisk film. Han säljer sin historia i intervju på intervju på intervju. Alltså det finns så jävla så mycket intervjuer med honom. Han målar av nakna kvinnor i sin lägenhet.
Men skämtar du?
Han medverkar i massor av dokumentärer. Och under en period är han restaurangkritiker. Alltså det är sinnessjukt.
Fy fan vad hemskt.
Det är så jävla sjukt alltihopa. Och du vet, alla så här, ganska ofta är bilderna som används i de här tidningsartiklarna där han får liksom vitt och jävla brett typ breda ut sig. Då är det typ ganska ofta att han kanske så här i foten när han sitter och äter. Alltså du vet att man spelar på liksom det här, ja, det hela tiden. Han blir bara som en, så här, en lustig kändis. Och det är det som ju blir också, som ju händer med sådana här fall där man lägger all jävla fokus på mördaren, är ju att René glöms ju bort liksom. Alltså det finns i princip ingen information alls som händer i de här artiklarna liksom.
Gud vad hemskt.
Och de måste ju liksom, hennes familj måste ju leva med att han har liksom aldrig dömts. Alltså han har aldrig ens ställts för, liksom, varit i en rättegång för det här fruktansvärda jävla mordet. Och sen har han sålt ut allting, tjänat massor av pengar på det. Alltså hans liv bygger ju på att, att han mördade henne. Och det är hennes bror då, Ben, hennes halvbror, som så här, har fört familjens talan. Och han har sagt att de redan från början insåg att, så här, att det fanns en chans att Renés mördare skulle gå fri just på grund av hans pappas typ advokat, alltså kontakter liksom.
Det var hemskt.
Och de är då jätterädda att han typ ska ta kontakt med dem, för att han är liksom så gränslös och gör vad fan han vill. Och även att han ska liksom ta sig till Nederländerna och söka upp dem. Han gör liksom en så här, en liksom intervjuturné i typ Tyskland. Så att han är ju runt hörnet liksom. Och då ansöker familjen om att förbjuda honom att typ ta sig över gränsen. Men de har liksom hållit extremt låg profil, vilket jag rakt av förstår. Inte minst för att det liksom inte går att typ tävla med den här extrema utrymmet som den här duden får liksom.
Ja, usch, vad hemskt.
Och Jan och Johanna, som alltså Renés föräldrar, de har båda två gått bort nu, och de har heller aldrig liksom uttalat sig i media. Men i boken The Mammoth Book of Predators av Alex McCormick så uttalar sig Ben om inte bara så här hur Renés död har påverkat dem, utan även liksom sveket från samhället och då mördarens kändisskap. Och han säger då så här: My mother and stepfather, especially my mother, believe that the loss of your child is such a deep and terrible shock that you have no spare room for other thoughts. They told me years ago that parents who lose their child in a car crash share exactly the same grief. The facts of what happened are more important to the outside world than to you. Your heart is too small to dwell on details. They don't think they are worse off than any other parent that lost their child. I'm very happy they have this philosophy. Och det var då mordet på René Hartevelt.
Väldigt hemskt.
Man blir så jävla arg. Alltså det är sinnessjukt hur den här personen har fått det här utrymmet. Och jag då läste kapitlet om mordet på René i The Mammoth Book of Predators av Alex McCormick. Jag läste en arkiverad version av en väldigt bra New Criminologist-artikel om fallet som har rubriken Issei Sagawa, Celebrity Cannibal, skriven av Stephen Morris. En artikel i Nordhollands Dagblad där Henk Runar pratat med Renés bror Ben. Och sen så har jag också då läst Wikipedia-sidan och Murderpedia-sidan. Och som sagt, om man vill läsa mer om det här så rekommenderar jag lite försiktighet. För att det är alltså både då att han får fan ta så jävla mycket utrymme och att brottsplatsbilderna är så himla, himla spridda.
Det är väldigt äckligt.
Ja, det är verkligen vidrigt. Det var det.
Det var fruktansvärt.
Ja, det var faktiskt fruktansvärt. Du kände igen det?
Ja, lite grann, men jag kan inte alls någonting om det.
Det känns som att, vet du vad, det känns jättemycket som att säkert case file har gjort det, eller hur?
Ja, det
känns som
ett därifrån.
Sånt liksom, ja. Vad fan fall som de gör lite grann.
Tack snälla för det, Karin.
Tack ska du ha, och tack till er som har lyssnat på det 150:e avsnittet av Mord mot mord.
Det är stort faktiskt.
Det är faktiskt stort. Kul att vi försöker, låter som att vi försöker övertala oss alla andra om att det är det. Vilket är vad som händer.
Eller
26 februari sänder vi, gör vi vår musikhjälpensändning i vår Facebookgrupp. Februari, ja. Jag såg att det var några som var väldigt besvikna och undrade vad fan vi höll på med den 26 januari.
Nej, precis.
Man väntar en liten månad till. Om man vill lyssna på vår podd en dag tidigare kan man göra det på Podplay. Den appen, där kommer vara avsnittet på tisdagar. Alla andra får vänta till onsdagar.
Och om man vill önska ett fall så gör man det på våra Instagram.
Japp. Att Sandellanna, att Karin Ondre.
Precis. Och vill man vara med i en härlig community så gör man det på Facebook med Mord på Mord podcast. Och om man behöver ny konst hem så köper man det på berggrenskonst.se.
Men det var nog allt, va?
Det var allt. Vi hörs nästa vecka.
Hej hej!
Hej hej!